En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är måndag, vi är tillbaka efter landslagsuppehåll. Makoto har vi slarvat bort någonstans på vägen, men du och jag är här, Frida, för att prata lite FA-cup i första hand kanske, för vi har inte kommit igång med Premier League-spelet än.
Nej, det är ett långt uppehåll, är inte det? Vad länge sedan.
Ja, det är det. Sen kan jag uppskatta att man ger liksom kvartsfinalerna i FA-cupen en hel helg, så att de inte liksom drunknar i, för att de hade ju drunknat i Premier League matcherna annars, för att det hade liksom tagit allt fokus och ingen så här, FA-kuppen hade liksom hamnat lite i skymundan. Jag gillar att man gör så här.
Ja, jag håller med.
Och sen så är det ju kul med veckoomgång också, kan jag tycka. Och dessutom så hade ju damernas Champions League under veckan som var innan, och det var ju också att den fick ta lite plats, kändes det som, dessutom när den inte behövde konkurrera med de stora liksom herrligorna på samma sätt. Men vi började, tycker jag, med FA-cupen och de fyra kvartsfinalerna som spelades, och jag tänkte vi skulle börja i Bournemouth. En match som jag kände på förhand var oviss, och speciellt när Bournemouth, alltså först när Haaland missade straff och man kände att för jag tyckte Manchester City spelade bra i den här matchen, men när Bournemouth fick in det där första målet, då tänkte jag i alla fall att nu kommer nog det bli en scenförändring här, och det där bräckliga Manchester City som vi har sett under så stora delar av vintern skulle infinna sig, men så blev det inte riktigt. Jag tycker det här är en av de bättre Manchester City-matcherna som vi har sett under 2025, om jag ska vara ärlig.
Ja, i alla fall efter halvtid, för att Pep Guardiola gör ju ett par förändringar, och bland annat så sätter han in Nico O'Reilly som får en...
Ja, vem är Nico O'Reilly? Nu får vi liksom reda ut det här.
Vad sa du, vem han är?
Ja.
Ja, men alltså han har ju faktiskt spelat i varenda match hittills i FA-cup-spelet, om jag inte helt misstar mig. Så att, och han gjorde ju två mål mot Plymouth exempelvis, så att han har ju ändå visat vad han har gått för under tidigare matcher i det här cupspelet. Men han är ju, jag vet ju inte riktigt vart han gör sig bäst, för att nu har han ju fått spela som vänsterback som i den här matchen. Pep Guardiola verkar hävda att han är som bäst som central mittfältare, men jag tror mig väl vilja säga att han har spelat som tia främst i sin karriär, så att, och striker också till viss del. Så att frågan är vart han är som bäst, men det råder ingen tvekan om att han är väldigt skicklig på sista tredjedelen, att han har den här instinktiva sidan i sig att gå framåt, och det är precis vad han gör också när han hoppar in här och assisterar till båda målen, och Marmoush också som kommer in och drar in det där segermålet. Så att nej, en riktigt fin dag för O'Reilly, som ju blev utsett till matchens lirare, och det är inte ofta det händer när man bara spelar 45 minuter, men han förtjänade det verkligen.
Han passade på att fylla 20 här under landslagsuppehållet också, så att det är ju en spelare som på något sätt ska vara redo att ta det där klivet
han,
nu.
Han är ju lång också, du måste ju gilla det att han är 188 centimeter. Det är inte så vanligt att man är det tydligen i Man Citys akademi. De flesta spelarna är ganska korta.
Jag skulle faktiskt vilja påstå att de enligt transfermarkt så är han 1,93.
Oj, han är så pass lång. Jag översatte från feet, så att det är möjligt att jag har fått det lite fel. Jag är inte helt hundra på.
Det var faktiskt det jag skulle komma till. Ja, men han är inte den här typiska Manchester City-produkten. Han är stor, han är stark. Också vänsterfotad, vilket jag vet inte, han känns som en spelare som faktiskt sticker ut lite grann i det här Manchester City-laget, i den här truppen, och det, men det är intressant. Jag tycker han känns jättespännande, och sättet som han tar sig an. Sen tycker jag också att Kevin De Bruyne, aktionen, vi har pratat om att det är liksom inte samma Kevin De Bruyne, men just det där vid 1-1 målet, mottaget centralt med spelare runt omkring sig, touchen är helt perfekt och sen bara spela den på rätt yta. Det går så fort så att det går liksom inte att försvara. Så där kommer ju Nick O'Reilly och stormar fram och spelar fram Haaland som gör 1-1. Det där var den gamla De Bruyne i en litet mikrokosmos, och då händer ju mycket. Han öppnar upp så mycket ytor åt lagkamraterna när han är på det där med de där reaktionerna.
Ja, men det som du säger, det händer ju tyvärr inte så ofta längre.
Nej.
Var även lite besviken på Phil Foden i den här matchen. Tycker inte heller att han lyckas göra något avtryck. Så att jag vågar väl inte riktigt hugga fast att det här kommer bli någon sorts... att saker och ting kommer komma på banan igen för Man City helt och hållet efter den här segern. Men det var ju länge sedan man såg Man City så här glada, vill jag mig säga, åtminstone efter en cupseger, alltså som innebär att man går till semifinal. Jag tror väl någonstans att de också inser att den här FA-cupen betyder mer ju den här säsongen, just eftersom att de inte har så mycket annat att spela för, förutom då att säkra en Champions League-plats.
Mm. Nej, men en FA-cup-trofé och en fjärde plats. Manchester Citys sämsta säsonger är bättre än de flestas bästa. Det är väl lite så det känns.
Ja, det skulle ändå vara lite nedrigt, alltså nu får alla Man City-supporter ursäkta, men just det här att nästan alla storklubbar har slagits ur FA-cupen hittills. Så det vore ju lite nedrigt ändå om Man City faktiskt gick och vann det här, nu där det faktiskt har öppnat sig för flera klubbar som dessutom aldrig har vunnit den tidigare. Så att det hade varit lite trist ändå om det hade blivit det utfallet, men det hade nog betytt rätt så mycket för Guardiola och hans gäng såklart.
Det hade också betytt en del för Bournemouth såklart, som ju aldrig har vunnit några stora titlar. Det har inte heller Palace gjort, som tog sig an Fulham på bortaplan på Craven Cottage. Och där är det ju, jag menar, det är lite så här. Man tittar på resultatet, 3-0 till Palace, speglar väl kanske inte matchbilden helt och hållet, men det var som att Palace, när de väl trummade igång, och tittar man på formen, alltså igen, Palace är tillbaks vid den här vårformen som man var i förra året, och en sån spelare som Eberiche Esse, som ju var osynlig i en halvtimme i den här matchen och sen bara tar tag i det. Första målet kommer ju ur ingenting egentligen. Det gör han ju helt på egen hand. Och 2-0-målet är det ju också han som skapar genom sin otroliga förmåga att ha den där kontrollen med en försvarare så nära sig. Och de kommer liksom inte åt honom.
Alltså han är ju fantastisk. Jag var faktiskt lite besviken på Tuchel över att Esse inte fick... fler chanser, höll jag på att säga, men att han inte fick fler spelminuter för England nu under senaste samlingen. Det kändes ju som att Tuchel verkligen, verkligen ville mönstra Marcus Rashford först och främst. Och vi kommer komma in på Rashford lite senare, för att han gjorde absolut ju också avtryck den här helgen. Men jag tycker ändå att Esse erbjuder någonting annat. Han har ju den här förmågan att verkligen kunna utmana. Han gör ju dessutom ett mål också, ska man komma ihåg, mot Lettland också. Men jag vet inte, jag tycker helt enkelt att Tuchel borde överväga att spela honom mer än vad han gör just nu. Och jag tror väl att inför VM nästa sommar så skulle inte förvåna mig om det då står mellan, ja men det är ju Gordon då som han har som kan spela till vänster. Tuchel har testat Rashford nu och sen så Esse. Skulle inte förvåna mig om Esse går först, för att så pass bra är han. Sen får vi väl se vad som händer, alltså rent klubbmässigt, för att det vore ju konstigt om inte större klubbar har honom på sin radar.
Ja, alltså, har ju sagt det under flera säsonger nu. Jag har ju vrålat mig hes om Esse under ett par säsonger nu. Jag tycker han är helt fenomenal. Sen så, det är klart, tittar man på poängskörden så har den ju varit för skral för att man liksom ska omedelbart placera honom i någon av liksom Europas toppklubbar. Men jag tycker att spelet är där, alltså höjden i hans spel och den där förmågan att liksom hela tiden utmana, hela tiden hitta ytor som är de man vill komma åt. Det är de som alla lag liksom lägger upp sitt spel för att komma åt. Kan han komma åt på egen hand med sin fantastiska teknik och det där rycket han har. Och dessutom, som vi såg i den här matchen, en riktigt fin avslutsfot när han får till det. Men det är lite svajigt i formen. Crystal Palace, som ju aldrig har vunnit en stor trofé heller. Vi kan ju känna att nu får de Aston Villa i semifinaler. Känns som att för mig är Crystal Palace favorit i den semifinalen.
Ja, alltså jag förstår hur du tänker, för att Aston Villa har ju inte riktigt, även om de fortfarande är med i cupspel och ligger relativt högt upp i tabellen och så vidare, så har de ju faktiskt inte, de har inte imponerat på samma sätt som de exempelvis gjorde förra säsongen. Och framförallt är det ju faktiskt att de har haft rätt så svårt att komma till avslut. I just den här matchen mot Preston så drar de ju in 3 mål. Och det kanske kan bli någon sorts proppen ur för dem, möjligtvis. Men det är ju någonting som de har haft problem med tidigare. Och dessutom släppt in en hel del mål också, ska man komma ihåg. Så att jag håller väl med. Jag tycker också att det mötet är rätt så öppet inför... inför att det ska spelas.
Mm. Och man tänker att Emery, som är en sån cuptränare, han missar väl inte en sån här chans. Men Glasner har ju faktiskt vunnit Europa-ligan också med Eintracht Frankfurt, så att han vet hur man vinner.
Då var jag där även på den finalen faktiskt.
Ja, du var det? Ja, det är en... det är ett fascinerande fenomen ändå, tycker jag, det här med Crystal Palace, att de inleder säsongerna så svagt och avslutar dem så starkt. Men det känns ju som att vi är här igen. Och sen att Mateta var tillbaka då efter sin brutala öronskada.
Han var inte borta så här snabbt.
Nej, precis. Att han, och som sagt, han ville ju spela vidare under matchen. Tills de sa att du, ditt öra hänger löst där. Vi kanske måste sy fast det innan vi gör någonting annat. Men det var ju en, som sagt, ett flesh wound mer än någonting annat. Och han gjorde väl inget jättestort avtryck i matchen direkt, Mateta, men han blir ju superviktig framöver. Och tittar man på formtabellen så är ju Crystal Palace där uppe bland de absolut formstarkaste lagen i ligan.
Ja, det är ett väldigt välfungerande gäng numera. De hade ju det motet, precis som du var inne på där, tidigt under säsongen, men det berodde ju också på att de tappade ett gäng spelare med mycket erfarenhet. Jag kan tänka mig att det var väldigt röststarka spelare i omklädningsrummet och sådär. Så att det tog ju ett tag innan de hämtade sig från det. Och sen så plus nu att de har en sån som Adam Wharton, han är skadefri, och Sarr och Esse Mateta. Det är ändå rätt så många spännande spelare. Jag tycker även att Daniel Munoz passar väldigt bra in där till höger. Att han är den perfekta wingbacken för just Palace. Så att helt plötsligt så har han ju faktiskt fått ihop det. Så det visar ju att man ibland kanske måste ha lite tilltro till en tränare också. Man kan inte bara sparka folk hejvilt, för att en del sådana röster hördes ju faktiskt i höstas när det gick väldigt motigt då för Glasner.
Mm. Adam Wharton, kanske skulle han inte varit kvar på planen hela den här matchen.
Plockades jag av också i 70-onde, så att...
Ja, strax efter. Det kändes som att man fick gult kort väldigt tidigt i matchen efter en ganska... Ja, men det är ganska solklart gult kort. Jag vet inte, jag får känslan av att, för det är en eftersläng sen då i andra halvlek när han sparkar till vem det nu var i fullen på skenbenet, och borde ha gett ett gult kort. Jag får känslan av att han själv hade glömt bort att han var på gult kort där, för att det var ju en idiotgrej att göra. Då borde han väl åkt ut egentligen. Hade han inte haft ett gult kort så hade han definitivt fått ett där. Och så kan man ju inte resonera. Ett gulkort är ett gulkort även om du står på ett.
Ja, sen hade ju Fulham, de hade ju faktiskt rätt så oflyt i den här matchen. Jag tänker på Calvin Bassey-möjligheten där. Att det inte blir mål i det läget är ju helt otroligt. Och jag tror hade de fått in ett mål så hade de kanske kunnat pumpa lite mer energi i benen också. Men nej.
Ja, för Fulham var bra i den här matchen. Alltså, framförallt i början så tyckte jag Fulham kändes som det hetare laget.
Ja, och tittar man på bollinnehav också så hade ju Fulham, vad var det, 70% av bollen. Och skapade väl egentligen kanske någon mer hetare chans då. Ja, men Bassey-läget var ju framförallt det som stack ut. Så att nej, det var inte riktigt deras dag.
Vi tar oss därifrån då till Nottingham och...
Nej, till Brighton va?
Ja, till Brighton, förlåt. Intressant möte då mellan två av säsongens överraskningslag. Ja, Brighton har vi sett uppe där några säsonger, men Forest är det ju definitivt. 0-0 blev det ju. Ingen Chris Wood för Nottingham Forest, noterar vi. Forest som ju har varit väldigt förskonade från skador, får man säga, den här säsongen. Ska väl inte vara så allvarligt ändå med Wood, va?
Nej, det verkar inte som det, men det, precis som du säger så det är ju definitivt en av anledningarna till att Nottingham Forest har lyckats hålla sig så högt upp i tabellen, just det här med att de har varit förskonade från skador. Men sen har ju Nuno också, jag vet inte hur mycket cred man kan ge till honom, för att han har ett rätt så bra track record när det kommer till att lyckas undvika skador, till skillnad då från Brighton som ju faktiskt har varit drabbade av en hel del under säsongen. Dock så ska det ju nämnas att den här 0-7-förlusten som Brighton åkte på upp i Nottingham för inte allt för länge sedan, det var ju faktiskt den som satte fart på dem ändå, som gjorde att de helt plötsligt började rada upp segrar, så att de klev in i den här matchen med en väldigt god form. Men det kändes nästan som att den där storförlusten ändå satt någonstans i bakhuvudet, att det var lite sådär, lite, kanske inte ängsligt, men att de drog sig ändå för att köra på stenhårt under de här 90 minuterna. Så att det var ju först under förlängningen som det faktiskt hettade till lite grann, och sen så då en rätt så dramatisk straffbarksläggning, får man säga.
Ja, verkligen. Yates blir det som blir matchvinnare till slut, men det är ju den typen av straffläggningar vi vill se.
Ja,
ju.
Det är ju egentligen Mats Jensen då. Det är ju honom man får kora till hjälte, och det är inte första gången heller. Han är väldigt skicklig på straffa, och det märktes att han hade gjort sin hemläxa också. Han sa ju det efteråt, att han behövde inte ens titta på sin flaska för att tjuvkika på hur Brighton spelare slår sina straffar, för att han kom ihåg det utan till, så att det visar väl att han trivs i den miljön, och det behövs ju när det är sånt stort tryck på en att leverera.
Man gillar att flaskan har blivit sånt etablerat begrepp nu för målvakterna. Vi behöver inte gå tillbaka så många år förrän man tyckte att han har det nedskrivet. Gud, vilken förberedelse. Ja. Vad innovativt, ja. Nu har alla det. Och jobbar jättemycket. Och det är klart att den här typen av marginaler kan man ju lägga ner hur mycket tid som helst på förberedelser med träning i andra sammanhang. Men det att det skulle ta så lång tid för målvakterna att verkligen göra läxan på motståndarens straffar, det förvånar ju lite grann.
Ja, sen tror jag väl att Fabryggen, han kommer ju vara besviken, för det kändes ändå som att han kastar sig åt rätt håll vid ett flertal tillfällen. Och sen så slinker bollen under honom. Han hade ju möjligtvis kunnat få till någon räddning där, men nej. Det blev Forest i slutändan.
Det blev det. De ställs då mot Manchester City. Det blir jävligt intressant den matchen också.
Verkligen. Jag menar, Forest måste ju kliva in där med väldigt gott självförtroende, med tanke på att man besegrade Man City på hemmaplan för inte jättelänge sedan.
Exakt. Och i den sista matchen då, Preston North End, hade vi väl inte jättestora förhoppningar på inför matchen mot Villa. Vi fick se två mål från Rashford. Är det hans första mål i Villa-tröjan?
Han har gjort några poäng i alla fall. Uff, det får vi kolla upp nu så att vi...
Ja, det får vi kolla upp. Det är för svagt. Men han gjorde i alla fall. Det första målet är jättefint. Och sen ett straffmål då. Sen så är ju Jacob Ramseys mål, 3-0-målet.
Jo, förlåt, det är hans första. Men han har gjort 4 assist. Det var ju det jag...
Precis, jag hade för mig att det var assist han hade gjort tidigare bara. Men Jacob Ramseys mål är ju... Alltså, där ser man ju skillnaden mellan ett lag som Preston, som ju har tagit sig dit på att de är liksom väldrillade, sitter ihop, krigar för varann och så vidare. Men den där kvaliteten att ta bollen på mittfältet och bara trycka sig upp i planen med den speeden och bollkontrollen, och sen när ytan öppnar sig så bara sitter den in till ena stolpen. Det är ett riktigt, riktigt klassmål av Jacob Ramsey, som vi ju inte har pratat så mycket om den här säsongen. Det har varit andra spelare i Aston Villa som har stuckit ut, men Ramsey visade ju att han har speciella kvaliteter som vi har sett tidigare.
Ja, det ska ju nämnas också att det var en relativt jämn första halvlek här ändå. Preston som är skadedrabbat just nu. De saknade ju dessutom sin första målvakt. Men de lyckades ändå hålla det relativt, ja, men kändes ändå som att de hade någon chans där i pausvilan. Men sen så i andra halvleken så börjar Villa så småningom trycka på. Så att, ja, även om det inte alltid har sett stabilt ut för Aston Villa, precis som vi var inne på tidigare där, med sett till antalet skapade chanser och insläppta mål och så vidare, så ändå starkt att de är med där. Men det hjälper ju också då att de plockade in spelare under januarifönstret, däribland Marcus Rashford, som ju, ja, alltså man kanske inte ska dra för höga växlar av att han drar in 2 mål mot Preston i en sån här typ av match, men samtidigt så var det väl detta Emery behövde se för att han ska få behålla sin plats också. Nu spelade han ju dessutom, ja, men som striker, sen så gick han ut lite som, ja, men gled ut på kanten, så att det är ju, ja, det är åtminstone ett fullgott alternativ för Emery att ha nu när man ska slåss på flera fronter under våren.
Jag tycker att Aston Villa har gjort väldigt bra under, alltså att få in de spelarna under januari fönstret och få dem att verkligen leverera och bli liksom nyckelspelare så snabbt för laget. Det är imponerande. Det tyder ju på att Emery har haft en plan med de spelarna som har kommit in. Han har inte bara tagit Marcus Rashford för att han är en stor profil som inte liksom mådde bra i Manchester United. Han har ju haft en plan med hur han ska spela honom och hur han ska få in honom i verksamheten på ett bra sätt. Och det är det ju inte alla som har alltid när de tar in en spelare, utan man chansar lite grann. Även här finns en spelare tillgänglig. Vi kastar in honom och hoppas att det ska funka. Och det är väl lite så som Emery är, att han är väldigt noggrann med sina förberedelser. Han gör väl sällan saker utan att ha både en och två och tre tankar bakom.
Ja, så får vi se om Rashford blir kvar eller inte nu. Ja, det är ju ingenting som Emery vill kommentera kring just nu, och det kan man ju förstå. Men fortsätter han att göra det bra så ökar ju naturligtvis chanserna till det, för att det verkar ju inte som att Man United vill ha kvar honom oavsett hur bra han gör det nu under våren.
Det var FA-cupen det. Vi tar oss till damernas Champions League som ju spelades i förra veckan, och där du var och såg Chelsea vända ett underläge mot Manchester City.
Ja, jag såg ju 2 matcher som vändes från 0-2 underläget.
Just det. Så att, ja, just det.
Det var händelserikt, så kan man väl säga. Och båda matcherna, både Arsenals match respektive då Chelseas match, spelades på de riktiga hemmaarenorna, höll jag på att säga, men The Emirates respektive Stamford Bridge, så att det gjorde ju inramningen ännu trevligare. Tyckte också att båda matcherna var lite lika, sett till att det redan efter 5 minuter kändes som att det skulle komma vändningar, även om Arsenal fick vänta till andra halvleken innan det verkligen var proppen ur. Tycker att båda de engelska klubbarna gör bra matcher, eller Londonklubbar får man väl säga, med tanke på Man City också är en engelsk klubb. Men särskilt i Chelseas match, om man ska säga någonting där, så är det ju att Nathalie Björn står för 1 av målen.
Gör mål!
Ja, precis. Och är jättehet i straffområdet, i offensivt straffområde. Och jag pratade med Johanna Rytting-Kaneryd efter matchen och sa just det där, att rätta mig om jag har fel, men jag har inte sett på Nathalie som så här het i straffområdet, i offensivt straffområde tidigare. Och då sa hon det, att Björn ser jättehet ut på träningarna och att de har pratat mycket om det under säsongen, att försöka leverera bollen till henne just för att hon är så skicklig i sin timing och just att hon är stark i luftrummet. Och det är ju ett av de där vapnen som det svenska damlandslaget har också, ju det här med att man är så oerhört starka på fasta situationer. Och det har ju främst varit Amanda Ilestedt då, som ju höll på att gå och vinna skytteligan i VM 2023 till och med, för att hon var så himla bra på fasta situationer. Så att det känns väl skönt att Nathalie Björn fortsätter att bära den fanan. Och spännande nu med semifinalerna. Det blir ju Arsenal mot Lyon och Chelsea mot Barcelona. Favoriter i pris från förra säsongen.
Just det. Barcelona som ju hankade sig förbi Wolfsburg med totalt 10-2.
Hankade sig förbi, ja, verkligen.
Nej, alltså Barcelona är ju såna megafavoriter i år igen.
Ja, men jag tror ändå att Chelsea har en större chans den här säsongen jämfört med förra året. Och det baserar jag väl främst på att det ändå finns något litet frågetecken där i Barcelonas defensiv. Och sen att jag litar lite mer på Sonia Bombastor, Chelseas nuvarande tränare, jämfört med Emma Hayes. Jag tror helt enkelt att Bombastor, hon har så pass mycket erfarenhet av den här turneringen också. Och det är ju det enda som Chelsea inte har vunnit än. Så det har ju alltid varit det stora målet att plocka hem Champions League. Så att jag tror absolut att de har en bra möjlighet att göra det i år.
Det var det. Vi ska säga att vi kommer spela in ett avsnitt till här. Med tanke på att vi har en mitt i veckan omgång att Premier League är tillbaka här med ett par riktigt spännande. Alltså, det är klart, Merseyside-derbyt blir intressant, men Chelsea-Tottenham. Det finns så mycket prestige där.
Ja, och väldigt svårsiat på förhand.
Ja. Alltså det är ju två klubbar ur form. Men som i en sån här match verkligen kan plocka fram det. Vi har ju sett det bli riktigt, riktigt grisigt de här två emellan också. Det tycker man ju underhållande när det blir det. Jag vet inte, jag har känslan av att det kan bli det den här gången också. Vi får se, det finns mycket att se fram emot i alla fall. Vi har fått ett par frågor som jag tänker vi kan bara runda av med. De är från Roar Hansen, Lindner och Gideon Mensa Pilgrim Fanclub.
Okej.
<Okay. laughs> Ja, all right. Två frågor idag. Ni är numera tränare. Han skriver att jag är dock psyked och materialare med sina altaner. Men vi ligger under i halvtid med 3-1. Vi får välja vilka fem spelare som helst just nu i Premier League att stoppa in. Och när sätter ni in dem för bäst effekt?
Ja, men jag sätter väl in Nico O'Reilly först då.
Ja, men exakt. Han kan ju vända en matchbild.
Det här är ju väldigt dels är det ju väldigt hypotetiskt, men också att det blir väldigt svårt att välja. Man får välja precis vilka spelare som
helst. Vi vet inte vilka som är på planen från början heller.
Ja, alltså Alexander Arnold är en sån spelare jag gärna hade sett in om jag inte har någon på planen redan.
Ja, för exakt. Han kan ju ändra en matchbild, absolut. Och men då måste du ha en riktigt stark hus. Då får man ju ha en Chris Wood in i boxen då, som stångar in de där inläggen som kommer. Alltså kombinationen Alexander Arnold och Chris Wood hade man velat se.
Ja, sen kanske jag hellre hade tagit Isak i för sig, om jag nu får välja helt fritt. Och ska jag välja den hetaste strikern i Premier League just nu, så blir det väl Isak ändå.
Så är det ju. Han har väl passerat Erling Haaland som den mest intressanta nian, även om Haaland väl leder skytteligan. Nej, Salah leder skytteligan, men Haaland är väl före Isak i skytteligan fortfarande, va?
Ja, det lär han väl vara. Men Isak kommer nu i alla fall.
Mm. Blir han kvar i Newcastle? Det är den frågan som alla ställer sig. Mycket, mycket, mycket diskussioner om det. Överallt man ser. Vilka sätter man annars in då? Nej, men man får bara sätta in det offensiva. Har man inte Bukayo Saka på planen, så ska väl han in?
Ja, precis. Det är det som gör att det blir rätt så svårt att... Att bara välja. Men däremot så såg man ju, om vi ska ta något aktuellt exempel, så startade ju ändå Nuno mötet med Brighton med bland annat då Elanga på bänken och Hudson-Odoi också på bänken. Och vilken skillnad det blir när de kommer in, eller alltså framförallt då Elanga som kan ta de här löpningarna in bakom backlinjen. Det ser man ju där att Nottingham Forest har ju väldigt stor nytta av Elanga på det sättet, just där med att han har sin speed. Och så vidare. Så att Elanga kanske också hade kastat in.
Ja, för fan. Vi kör. Hörde ni, vi är tillbaks i slutet på veckan igen här efter mitt i veckan omgången. Tack för att ni har lyssnat. Vi sätter punkt där. Missa nu heller inte Allsvenska podden som är tillbaks imorgon igen. Då ska vi diskutera 5 mål utav Omar Farage. Helt otroligt. Och en massa annat också. Vi ska försöka trumma ihop en sillypodd under veckan också för att se om det har rört på sig runt vår svenska superanfallare, eller om Newcastle håller i sin ädelsten och mycket annat förstås. Men härifrån Sportbladets Premier League-podd säger vi tack och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.